Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Lördagsgästen på Retro FM.
Ja, lördag morgon som gled över i förmiddag och det är ju den bästa tiden när man jobbar i showbiz. Anton Hagman, visst är det den bästa tiden?
Oh ja, god morgon, god morgon.
Du har fått kaffe i varje fall.
Ja, och en banan.
Ja, kom inte att säga att du inte får någonting. Anton Hagman, ni känner ju honom från Mello, ni känner honom från YouTube och numera också musikalen, den dansande musikalartisten. Vi träffades ju här innan sommaren. Och du skulle börja spela Danny Zuko i Grease. Nu är det snart premiär. Hur känns det?
Det känns bra. Nervöst. Sjukt att vara här. Nu när man liksom har pratat om det så mycket. Nu är det snart premiär liksom.
Men hur blev det egentligen att du blev Danny Zuko? Så kan du berätta storyn hur du landade rollen?
Jo, så här var det. Det här kanske låter dyrt att säga, men min manager...
Men det får man säga, du har ju manager.
Ja, det har jag. Hon fick en förfrågan, eller bara en fråga, så vill Anton komma in på ett möte? Vi intresserade honom till den här rollen, som Danny Zuko då. Och jag hade ju aldrig någonsin tänkt tanken på att göra en musikal överhuvudtaget. Men sen så var det ju Grease just. Så då började jag tänka, okej, vi kanske gå på ett möte i alla fall och bara se vad som händer liksom. Så går vi på ett möte med Staffan Götestam som är regissör, med Julius, och så liksom har vi gått, jag har sagt specifikt så här, vi går bara på möte, inget provläsa, inget dansa, inget sjungande, för att jag vet inte om jag vill göra det här ens. Och så kommer vi dit, så har Staffan skrivit ut ett manus. Och han säger, Anta, kan inte du läsa för mig? Och jag har aldrig någonsin läst ett manus någonsin i mitt liv, så att jag ställer mig rakt upp och ner och bara läser, bara hej grabbar, bla bla bla, som man läser en bok.
Vilken scen var det? Vilken scen var det från?
Det var scenen då jag, öppningsscenen då jag kommer in och jag träffar på killarna efter
sommaren.
Efter sommaren, ja. Fast det var inte alls så som skriven som är nu, och helt omskriven.
Men hur är den öppningsscenen, när är det nu? Ska vi ta den bara?
Jag säger kanon, sen säger jag, jag har softat rätt mycket nere på stranden.
Oh.
Det är de två första grejerna jag säger.
Shit alltså.
Ja.
Var du nervös då när du läste det för Staffan och Judas?
Jag skakade. Jag liksom, ja, det gick ju skitdåligt eftersom att jag aldrig har gjort det förut. Men sen så tyckte de väl att jag hade någonting. De såg någonting i mig. Och då drog de ner mig ner till Malmö. Tog mig till Nöjesteatern. Så fick jag läsa en gång till. Så att jag fick vara lite mer förberedd. Och så fick jag också träffa koreografen Sean. Som fick typ så här, se om hon tyckte att jag hade rörelserna i mig.
Har du dansat någonsin? Alltså, jag menar,
nej.
Du har ju kört Mell och du har ju suttit och gjort dina videos på YouTube.
Ja, och jag har haft gitarren gömma mig bakom liksom. Så jag hade aldrig dansat heller. Så jag var verkligen nybörjare. Men de såg någonting i mig, antar jag. Så att de gav mig rollen.
Alltså, är det så här så att kan alla dansa, Anton, handen på hjärtat, tror du det?
Nej.
Nej.
Eller, jo... Alla kan nog dansa, men...
Mer eller mindre.
Men att få det att se snyggt ut, det är en annan grej.
Ja. Hur går det med dansen nu? Det är ju bara en vecka kvar till premiären, så nu ska ju stegen sitta.
Ja, men nu går det superbra. Det gör det. Jag vet inte varför, men vi var ju 2 veckor nu i juni och repade. Mm. Och då, så här, hon står liksom så här, skuggan lite grann, det så här ljus ovanför, scenljus ovanifrån, så står vi dansar och hon står liksom och har allting i huvudet och jag ser henne lite som Freddie Mercury i Bohemian Rhapsody, den videon, jag vet inte, jag bara såg det, ja. Hon är ett galet geni som bara står och har allt det här i huvudet och ska få oss alla att röra sig rätt, plus att få mig att röra mig lika bra som de här rör sig.
Men är det, man, alltså, om du jämför med dina kollegor i föreställningen, känner du att du är liksom så här, längst ner i när det gäller dansen?
Jo, det är jag 100%. Jag är definitivt längst ner. Sen tycker jag inte längre att, alltså, jag har videos här på mig när jag dansar första gången med Johan som är vår danskapten. Så vi, liksom, jag är en vandrande pinne helt enkelt som går.
Du är rätt så stel här helt enkelt.
Så stel var jag. Jämfört med nu så tycker jag att jag är helt otrolig.
Som hade Tony Irving varit på plats, han sagt rulla på höfterna, Anton.
Hade han sagt.
Anton, rulla på höfterna.
Ja, men nu kommer han inte behöva säga det längre.
Så att, också försöka säga, hade du kunnat våga det på och ge det på Let's Dance som tillfälle gavs någon gång framöver?
Faktiskt ja.
Är det så?
Faktiskt, ja. Förut har jag varit, alltså inte alls. Alls alltid varit såhär, nej, inte Let's Dance, skulle aldrig kunna göra det. Men nu så tycker jag det är superkul. Jag dansar ju med en tjej som heter Johanna nu, under hon som spelar cha-cha. Och hon, vi är så jävla kul. Och det är så kul att dansa med någon också.
Den unga Anton Hagman i Västerås, hade han trott när han var ett par år gammal att han skulle vara där han är idag? Alltså vad, när, om du flyttade tillbaks när du var så där, gick i småskolan.
Jag drömde ju definitivt, men jag trodde inte att jag skulle må så här bra och vara, alltså jag trodde aldrig jag skulle vara här i Malmö och göra musikal. Det har jag aldrig någonsin tänkt.
Men det, är det aldrig så här så att du någon gång under den karriären, du gjort ju kometkarriär via YouTube då, Mello och så vidare, och där du är så att du nyper i armarna, så där händer det inte?
Jag har inte tänkt på det så mycket egentligen, så på det sättet.
Utan, det har bara hänt.
Ja, jag bara är.
Ja. Tja, här är Anton.
Ja, typ.
Men det skenade ju på rätt så bra ett tag där, Anton. Alltså, flöjde till YouTube och sen hamnade du in i Mellocirkusen. Alltså, berätta, liksom, alltså, hade du någon baksida sådär att det gick för fort sådär? Alltså, när det väl tuffade på?
Ja, alltså, jag tycker att det gick... Alltså, det var kul att det gick fort och så. Men jag var väldigt osäker på... liksom vad jag ville göra egentligen för musik. Bara en sån simpel sak, liksom vilken musikstil jag ska representera. Och sen går man med Mello med en typ av låt när man är typ 17. Och under den tiden så utvecklas man så sjukt mycket. Så den låten jag gick med var inte alls det som jag var ett halvår senare. Men sen så är man fast vid det för att man varit med Mello och den svenska befolkningen är... Det är det de förknippar det med. Liksom. Och det tog på mig att bli förknippad med något som jag inte kände att jag var och, liksom, på riktigt i själen.
Försöker du tvätta bort den stämpeln nu eller? Eller så här, du vill jag visa att du kan göra andra saker med den?
Alltså, de senaste åren så är det verkligen vad jag har fokuserat på. Försökt så här, att tvätta bort den här stämpeln, göra saker så att det ska se ut så att jag inte alls passar in där. Så att folk ska fatta att jag inte är så. Men sen så nu har jag insett så här att vem fan bryr sig? Bara du vet vem du är så kommer alla andra se det till slut. Typ.
Men du var ung. Alltså när du gjorde din första, när du bröt igenom på YouTube, hur gammal var du? 16? 15, 16?
Alltså jag var yngre. Jag var,
14?
Alltså jag var 12 när jag lade ut den första klippet. Men sen så var jag typ 14, 15 när det började komma in views och liksom skivbolag. Jag kom in liksom i musikbranschen när jag var 15. Så ja, 14, 15 skulle jag säga.
Så att ha en vanlig uppväxt, alltså jag menar tonåren, högstadiet på väg upp i gymnasiet, alltså hur var det liksom med den krocken att plötsligt så börjar ett liv parallellt med skolan? Ja. Rulla på.
Alltså ja, jag har alltid haft svårt för skolan. Liksom.
Det har inte varit en grej riktigt så?
Nej, alltid haft svårt med det. Men sen så när liksom, det kom ett alternativ. Typ ett alternativ så att du behöver egentligen inte gå i skolan. Ingen som sa det till mig, men jag känner så, jag har ju det här, så att om jag kanske lägger allt på det här istället och skiter i skolan så kanske det här går bra. Alltså så blev det ju. Jag la allt på, jag var jättedålig i skolan, jag la allt på koncentration, på musiken liksom.
Men så här i efterhand, alltså, var det ett bra val eller?
Ja, det var det, definitivt. Och jag är inte alls klar än, herregud, det är mycket kvar att göra, men jag är glad att jag fokuserade på musiken. Sen rekommenderar jag inte att man ska skita i skolan.
Finns det, var bra. Du är lite förebild nu, Anton.
Ja, exakt.
Ja, så har vi sagt det också. Du, alltså den unga Anton Hagman, Västerås. Ska vi ta den dialekten också? Västerås. Västerås. Nej, alltså, var det dåligt eller?
Nej, det var bra.
Västerås.
Ja, gnälligt.
Det är
kul, när vi har repat manus nu så säger jag Mad. Ska du hänga med? Ja. Och då Staffan säger med.
Skärp dig!
Och varje gång så säger jag, just okej, med. Så, mm. Sen ska vi göra en gång till så bara, med. Gå inte att ta bort det.
Men du, den där uppväxten i Västerås, hur var den? Alltså, bra barndom, glad.
Ja, familjen och skitbra. Skolan, inte bra. Vänner, inte bra. Men familjen var det som spelade roll för mig så. Mm. Och det blev så...
Alltså, stor familj eller?
Ja, alltså, en lillebrorsa, mamma och pappa bara.
Okej.
Okay. Så inte alls så stor. Men så jag har haft det lite tufft i skolan. Men jag är lite glad för det, typ.
För men det, what doesn't kill you makes you stronger, finns
ja,
det så här?
Och jag har hamnat... Liksom, jag blev liksom en ensam varg sen jag var liten. Och det lever kvar, jag är fortfarande det. Och det tror jag har gjort... Alltså, det har, vad säger man, benefit me. Det har gett mig...
Ja, det gynnat dig.
Så. Ja, exakt, gynnat mig. Jag känner inte ett behov av att känna bekräftelse av... Alltså, att jag skiter i vad... Om jag gör någonting, då struntar jag i vad någon tycker. Mm. Typ. Jag behöver inte passa in i någonstans.
Det är en jättestyrka ju faktiskt, att kunna faktiskt våga gå sin egen väg.
Verkligen. Och det tror jag är typ priset, eller så här... tröstpriset för att
allt det andra som är jobbigt,
all liksom. Skit som var, så får jag tillbaka det här bra istället, som de andra inte ens kan röra.
Gött. Ja. Ja, alltså fantastiskt, det lyser om det alltså, när du pratar om musik och din uppväxt. Ja. Någon musikaliska talanger i familjen Hagman? Finns det någon där som du känner att om du ska stå och hålla ett takttal på Oscarsgalan eller någon stort mottagning, vem skulle du så här, när det gäller den biten?
Alltså, jag tror... Det är ingen som är ingen som har på musik speciellt. Min gamla morfar på vet jag spelade något instrument. och sen vet jag att jag tror att jag fått det kreativa från min, alltså jag vet att min mamma är också kreativ, men min farfar och min pappa är sjukt duktiga på att måla. Och jag vet en massa tavlor hemma som min farfar har målat som är helt otroliga. Jag tror.
Så finns en liten konstnärsåra.
Det kan vara det som har gett liksom, som har gett mig det, men musik vet jag inte, men det är det som tror jag har gett det kreativa i mig, som ja, det kreativa drivet i alla fall.
Men är du självlärd när det gäller alltså, med de här, när du har suttit och plinkat på gitarren? Det är ju fantastiska låtar du har gjort. Om ni inte har sett dem så får ni in och kolla på Antons klipp på YouTube.
Tack så mycket. Ja, jag är självlärd på YouTube till och med.
Är det så?
Ja, kollat upp på YouTube. Sen så jag lärde mig någon små grejer här i skolan, typ på gitarr, vad heter den? Som Ida sommarvisa. Okay. Heter den.
Var det första låten du spelade eller?
Det tror jag var den första låten jag spelade. Sen så lärde jag mig Smoke on the Water. Oj, ovanligt att det är den första låten som någon lär sig på gitarr. Jag tror det var min pappa som lärde mig Smoke on the Water. Den exakt.
Men du, alltså om man nu då så skulle skriva, tänk på din Facebook-profil Anton.
Mm.
Du har Facebook eller?
Mm, ja,
för den yngre generationen lämnar ju Facebook nu. Ja, men, vi gamlisar är kvar där då.
Ja, men jag har Facebook.
Men du, alltså den här i skola och utbildning, du klagar att du inte har gått, men då kan du skriva YouTube för du har lärt dig mycket där.
Ja, verkligen.
Så University of YouTube eller någonting.
Ja, typ. Något sånt.
Ja. När förstod du att du kunde gå långt med det här, det du gjorde? Var det när du började få likes eller på YouTube med dina första videos? När förstod du att det här kan ju kanske finnas ut en väg här?
Oj, alltså, ja, svårt. Jag tror det var mycket min mamma som liksom såg att det kom reaktioner. Alltså jag såg att det kom reaktioner, men det var min mamma som förstod att alla får inte reaktioner. Liksom. Jag tänkte inte mer så här, någon skriver på mina foton så här att jag är söt och att jag sjunger bra. Mm. Sen... att det skulle kunna leda någonstans, det tänkte inte min unga lilla hjärna på. Men sen under senare år så inser jag ju så här, okej, om jag vill det här tillräckligt mycket, då kan jag göra det, typ.
Men låt säga så här, kan du försörja dig idag på det du gör, alltså sen YouTube-tiden, så att du kan i alla fall betala hyra och så, lite den grejen?
Ja, det kan jag göra. Ja.
Vad härligt.
Ja.
Så kan du säga något gott råd till dem som är din, om du tänker dig den unge Anton, och vi har en lyssnare ute nu som är i samma situation, alltså, vad skulle du säga för kloka råd? Så här.
Jag skulle säga strunta i vad andra säger. Gör, alltså följ verkligen ditt hjärta. Det kanske låter klyschigt, men det, så är det. Och sen, alltså, sen får man inte ge upp. Det är där det ligger. Det är bara,
det låter som en låttext där,
ja,
Anton.
Verkligen, men det gäller. Bara ge dig fan på någonting, så ska du göra det också. Och du kan inte försöka, du måste bara göra det. Och om du försöker, om du går in med inställningen att nu ska jag provar, då kommer det inte gå. Du ska gå in med inställningen att du ska göra det, ingenting annat.
Grease har jobbat här nere nu då sen i somras, dansat. Alltså, vad var den största utmaningen förutom dansen när du ger dig på en klassisk musikalroll och John Travoltas förebild då som Danny Zuko?
Teatern. Svårt. Eller det var svårt. Att läsa repliker, att ta sig an en karaktär liksom, och göra den till sin egen. I allting, hur man rör sig, hur man rör, bara hur man rör på huvudet, hur man pratar, allt sånt har varit svårt. Men alltså, jag jobbar som en så proffsiga människor, så att det har gått så bra.
om du har gått din egen så här lilla YouTube-skola, så har du ju dina kollegor, de har gått på scenskolan, bla bla bla, och de har Lotta är ju liksom musikdirektör, gubevars, alltså, så kommer lilla Anton, så kan du känna att så här, eller de tar de hand om dig? Så.
Ja, det gör de verkligen. Ja, alltså, alla är ju proffs, så det är ju lite läskigt att jag kommer dit och bara, här är jag, ska spela en av huvudrollerna liksom, och ni är sjukt mycket bättre än mig. Men de verkligen får mig att känna mig, de får mig att känna mig som att jag passar in, och de får mig att känna mig, de ger mig självförtroende så att jag kan nå upp dit. Det är inte så, de liksom får mig verkligen välkommen istället för att visa, vem han, kommer han hit, ska spela Danny Zuko, han har inte ens gått den här skolan, han kan inte ens spela teater när han kom hit. Inget sånt. Alltså alla är helt underbara.
Det är som en liten, du blir som en liten tajt familj.
Verkligen. Och jag har hört att det inte brukar vara så här bra som vi har det. För att jag kan säga att jag älskar den här casten och gruppen som jag jobbar med. Och jag har hört detsamma, liksom att alla andra känner samma sak. Men att tidigare produktioner som de har gjort till exempel, så är det inte alls så. Det brukar vara folk som inte alls är snälla mot varandra. Vilket är helt sjukt, tycker jag, att det ska vara så. Jag har så tur att det inte är så nu.
Men du, alltså, du har hållit på och repat här sedan början av september. Bott på hotell. Alltså, hur är det att bo på hotell veckorna lång? Sitta och ha någon annan. Så, hur funkar det?
Det funkar bra. Alltså, det är ett sånt rum som har kök. Eller kök. Två plattor liksom. Så man kan laga mat. Sen är jag lite dålig på det, men...
Du menar att du kan bränna vid tevatten eller så, eller?
Ja, det kan jag göra. Men det funkar, alltså. Det är ju frukost som ingår, så att jag behöver inte tänka på det. Jag brukar gå upp på morgonen, gymma, gå och äta frukost. Jag brukar dra till teatern. Sen så är man ju på teatern 9-18.
Men hur ser kvällarna ut? Alltså, jag vet, det är du, det är Lotta Engberg, och sen har du Karro som du spelar mot i musikalen. Ni bor alla på samma hotell. Alltså, ja. Är det någon som tar hand om dig och lagar mat åt dig eller hjälper dig? Eller?
Nej, jag brukar faktiskt... Just på hotellet så brukar vi inte se så ofta, utan då brukar vi mest så. Men sen så brukar det vara att vi ses efter, alltså allihopa, käkar någonstans. De som vill gå och de som behöver gå och handla brukar gå tillsammans och handla. Och sen så är, alltså man är ju med varandra så tätt in på den här på Nöjesteatern liksom, 9-18, så att man behöver egentligen inte träffas, man är med varandra ett överflöde. Men sen så är alla så underbara, så att alla vill ju hänga med varandra efteråt också.
Men du, alltså jag tänker på att nu är det premiär här på torsdag nästa vecka, 3 oktober. Sen håller ni på och spelar om vartannat fram till 6 januari. Alltså, kan du se där när 6 januari ni har spelat och tagit emot applådoskerna gång kväll efter kväll. Och så plötsligt då så ska man då skiljas åt.
Ja, det har jag tänkt på. Det kommer suga verkligen. Det kommer vara hemskt. Då kommer jag gråta. 100%.
Då har du börjat planera vad som händer efter den 6 januari, alltså när ni har spelat sista föreställningen.
Nej, jag har inte planerat det än.
Vad är drömmarna då, Anton?
Jag har många drömmar. Men jag tror att jag kommer att åka till... Just det, jag har visst planerat någonting. Kommer jag, på det. Jag ska ju åka till Los Angeles.
Ja, by the way, så här, har du bokat biljett?
Nej, det har jag inte gjort än. Men jag ska åka dit. Jag träffade en vän, eller en kille som heter, han heter Ahmed. Och han bor i Minnesota. Och vi träffades faktiskt i Västerås av en hel, ren slump liksom. Och det han gör är att han reser massor bara. Och så sa jag så bara, jag kommer till Los Angeles. Eller jag tänkte åka till Los Angeles. Ska du komma dit? Så kan han komma dit, så vi ska bo. Han ska visa mig runt. Han känner jättemånga i Los Angeles. Och så. Det är inte så att jag åker dit på en så här professionell resa, utan jag ska åka dit själv och göra en professionell själv.
Okej.
Okay. Så det ska bli intressant att se hur det går.
Från Malmö till Los Angeles alltså?
Ja.
Det är en magisk resa alltså, från YouTube, alltså det är lite Askungssaga, mm, alltså på något vis. För att vända tillbaka till Grease, de här sista veckorna märker man att det byggs upp en liten spänning i gruppen, som att nu börjar det bli, alltså det är skarpt läge här nu om ett litet tag.
Ja, alltså det var lite kul. Så i början av repperioden liksom, så var allt superkul och allt kändes superbra. Vi var före repschemat och allt sånt där. Och så kommer Emily och så säger hon till mig, så du vet Anton, om en vecka eller så kommer alla ha panik och allt kommer kännas sämst och alla kommer att, det kommer vara en dipp helt enkelt. Jag bara, okej. Okay. Hon bara, så att du är förberedd. Men sen efter det så kommer allt bara jättebra igen. Jag bara,
var det så?
Ja. Jag fick panik, alla. Det är så kul att de visste det, för att det hände tydligen alltid, att i början så känns allting jättebra, sen så får man på sig kostym och ska prova att köra allting med kostym, och då är det lite tight där i den rörelsen, och så är det lite konstigt att ha jackan så, eller man har en rekvisita som fastnar i någonting, sådana där saker, och sånt får folk panik av, för att folk tänker, nej, premiären nu, och sen så känns allt känns så bra, och sen så nu är det så här dåligt, vad ska vi göra typ, men ja, det löser sig.
Vilken är den svåraste delen som du har haft svårast för i föreställningen som nu har premiär den tredje? Är det något danssteg eller någon replik eller sådär? Eller?
Oj, alltså det finns ju vissa repliker som känns lite onaturliga, men det har inte jag känt varit något problem med, som att det är teater. Om man bara lägger på extra mycket så här kräm i just den repliken, då blir den naturlig också. Så jag vet inte, jag tror att det varit alltså att Jag har varit lite orolig för min kondis att orka liksom. Men sen nu under repen och när man har kört genom drag, så har det inte varit något problem. Man är ju död efteråt, men ja, bara man håller under föreställningen så.
Nu sitter jag här mitt emot mig och jag bara sitter och funderar på, har du brylkräm i håret nu eller?
Det är inte brylkräm, det är någonting liknande. Jag har det på repet för att lära mig liksom att, för att när jag inte har, då har han mitt hår i ansiktet och så drar jag åt det. Så att från första dagen så sa Staffan till mig, här, de har köpt kräm till dig, lägg det här i håret så slipper du ha det i ansiktet, så får du känna på hur det känns att ha
hår. Lukten är ju lite speciell också.
Ja, det är inte brylkräm, det är med något liknande, den luktade typ konstigt, lite surt typ lukten. Jag vet inte hur brylkräm luktar.
Ja, men alltså jag hade en sån period på 70-talet, när sen 50-talet, jag gick min egen väg där. Ja. Jag tänkte att jag bara älskar 50-talsmusik, så där blånade farsans gamla myggjagare och så började jag köra brylkräm. Jag var inte så populär. Man stack ut på högstadiet kan man säga.
Ja, men man ska sticka ut. Det är bra.
Ja, men eller hur? Favoritlåt så här långt, alltså det finns ju de klassiska Summer Nights, You're the One That I Want. Mm. Är det någon av dem, eller vilken är det så här som du tänker att gött, den här liksom känns mäktig att sjunga på scen?
Alltså det är väldigt kul att köra Sandy, låten Sandy, för det är ju mitt solo liksom. Men sen älskar jag att köra Grease Lightning, just för att numret är så jävla kul, liksom med bilen och...
Hur blir den på svensk översättning, Anton?
Ska jag säga texten?
Ja, gärna.
Den ska ha kolvar som jobbar så topplocken flyger av. Det är första versen. Ska jag säga refrängen?
Ja.
Refrängen går: kör Grease Lightning, det sprutar eld om din kickstart. Grease Lightning, go Grease Lightning. Kör Grease Lightning, du flyger fram när du fått fart. För varje tjej är allt okej i Grease Lightning.
Ja, vill ni höra den så får ni bege till Nöjesteatern någonstans mellan 3 oktober och 6 januari. Mm. Anton Hagman som blir Danny Zuk. Men innan jag tänker slippa iväg dig, sista repen, sista putset på allt det här, samlas med gruppen de sista dagarna här nu, så tänk att du har gett mig en massa och berättat en massa, så jag tänkte nu gör något till dig. Du får välja en låt som betyder fortfarande sjukt mycket för dig. Mm-hmm. En låt, kan vara en låt som du har gjort på din YouTube-kanal eller något, om du CD-skivan fastnade i bilen och du var tvungen att lyssna på den på autorepeat. Finns det någon sån här låt som är så bara det är Antons låt?
En låt som jag lyssnar om och om igen på. Jag vet inte om det är tack vare vad den betyder, alltså meningen att jag kan relatera till den, eller om det är bara Freddie Mercurys galna magi. Men You Take My Breath Away med Queen.
Du, taget alla dagar i veckan. Danny Zuko eller Anton Hagman. Jag vet inte vem jag har framför mig.
Både och.
Ha en fantastisk höst här i Malmö.
Detsamma. Tack för att jag fick komma.
Lördagsgästen på Retro FM.